Så, om vi börjar väldigt stort då. Vilka är dina reflektioner kring det här projektet? Om vi ställer frågan väldigt öppet så.
Ja, oj. Jag tyckte det var... Jag var lite förvirrad först. Jag kände mig väl inte jätteklar första intervjun över vad det var vi skulle göra. Så. Men det klarnade ju ganska mycket under själva scenarioövningen tyckte jag. Då blev det väldigt tydligt hur man kan dra nytta av varandra. Tyckte jag. Jag tyckte det var en väldigt bra övning. Det involverade både oss och lotterna på ett bra sätt. Det blev förhållandevis realistiskt, även om det såklart inte var helt realistiskt. Men man kunde ändå se vad det fanns för utmaningar och också vad det fanns för liksom, bra möjligheter sådär, på sätt som vi kanske inte har tänkt innan. Så det tyckte jag var bra.
På vilket sätt kan ni dra nytta av varandra, tänker du?
Nej, men bara det här med att vi kanske lätt fastnar i vårt sätt att tänka att vi liksom... Det är klart att man kanske ringer någon som är i närheten av en olycka, men när man får till svar liksom att nej, men jag har inte sett eller hört något. Nej, okej, då lägger man på luren istället för att säga men du, skulle inte du kunna susa ut och bara kika lite åt oss? Sen är det ju såklart bättre och bra om man har det som en lotta, att man har diverse posteringar runt om i länet som kan hjälpa oss. Och också komma in med tips som vi inte ser annars, för de bor ju ute i bygderna som vanliga personer. Men jag gjorde det faktiskt i praktiken för bara typ någon månad sedan. Då fick vi något luddigt larm om en lastbil som hade kört fast i en viadukt under E22. Precis vid en blomsteraffär. Och det har kört fast lastbilar vid den viadukten förr, så att det är liksom inte osannolikt, den är ganska låg. Men vi var ändå sådär, vi hörde liksom ingenting mer om det där på typ 10 minuter mer än det där larmet, så det lät lite osannolikt. Vi borde ha hört mer liksom. Så då ringde jag till blomsteraffären och bad dem, kan inte ni knalla bort liksom 20 meter bort och bara kolla, sitter det fast en lastbil under E22? Så de gjorde det, så sa de nej, allting ser ut som vanligt. Så att det var ju där du bara gått ut något tekniskt fel där på larmkanalen. Men det var ändå sådär, det kanske jag inte riktigt hade gjort innan. Sådär, och bett någon anställd i en blomsterhandel att gå bort och kolla ett larm åt oss. Men det gick fint, de tyckte bara det var skönt att få en promenad.
Ja, men det där är jätteintressant, för det var faktiskt min följdfråga, så här, om det just var liksom just begränsat till lottakåren för att ni har jobbat upp någon slags relation, men då säger du ju att det är ändå så här.
Egentligen inte.
Nej. Och det är ju klart, det är ju en plussida av det här projektet då kanske, om man börjar tänka eller se liksom andra människor och liksom någon slags nätverk ute i samhället som någon
Ja.
liksom potential i det. Så.
Nej, för jag menar, för ett år sedan eller 2 år sedan kanske vi hade skickat en reporter där och sticka ut och kolla det där. Och det hade ju bara kostat bensin och 40 minuter bilresa liksom, fram och tillbaka. Så, ja, då tänkte jag faktiskt på det.
Ja. Men för du sitter ju lite som spindeln i nätet där. Vet du, har ni använt lotterna i något skarpt läge? Så inte Marco Polo eller något annat?
Nej, inte mig veterligen. De har varit uppe till tal vissa gånger. Jag kan inte minnas exakt vilka gånger, det har jag inte i huvudet. Men vi har, speciellt efter övningen, satt det kanske lite mer färskt. Då var de faktiskt uppe på tal några gånger. Kan ha varit Marco Polo, inte just kring olyckan kanske, men att det nämndes om vi kanske har någon lotta eller sådär i närheten. Men det har inte använt skarpt, vad jag vet i alla fall.
Vad har ni haft annars för aktiviteter och sånt där? Jag vet ju att Mimmi har ju haft regelbundna träffar och sånt där. Och ni har haft lite MIK-aktiviteter, lite så här också journalistskola och sånt för lotterna och så. Men är det några andra aktiviteter eller så? Eller något du har varit involverad i?
Nej, inte vad jag vet. Jag har bara sett att Mimmi har haft grejer som hon har skrivit att hon har varit på. Men jag vet inte, jag har inte deltagit i dem. Så jag vet faktiskt inte.
Men så utöver scenarioövningen så har du inte varit så involverad i själva
Nej,
projektet?
det är det senaste jag gjorde.
Ja. Hur är det förankrat på redaktionen i övrigt då, det här projektet?
Vi fick ju info, nu är det så länge sedan vi hade scenarioövningen, så att, men det berättades ju om det, vad vi gjorde. Och Mimmi har ju hela tiden informerat. Hon har ju sådana här veckobrev som hon skickar ut till alla anställda där hon berättar vad som är på gång. Och där står det ju alltid med när hon gör något med lotterna. Så att folk vet ju att det pågår något. Men det är ju kanske inte så att hela redaktionen har varit involverad kring någonting. Och det är ju kanske svårt med. Vi fick ändå med ganska stor. Alltså, vi var ju många i scenarioövningen tyckte jag. Så att det såg jag som en stor vinst. Att vi var rätt många faktiskt som jobbade med lotterna. Och, ja, hos mig satte det i alla fall ett. Ja, det satte ju en liten idé i alla fall. Alltså, annars hade jag inte tänkt så kring den här olyckan. Det kom ju därifrån. Så.
Är det någon annan tanke eller lärdom eller så som du har plockat upp från den där övningen?
Nej, men att vara tydlig, det ska man ju alltid vara i kommunikation med alla. Men det blev ju ännu mer tydligt där. Vi slänger oss med uttryck och liksom, men gör så här och gör så här. Och sen så förstod ju inte lotterna egentligen vad vi menade riktigt. För att vi har olika sätt att prata och vi tar saker för givet som journalister. Och jag menar, det gör ju inte läsarna heller. De tar ju inte heller de sakerna för givet. Så att tydligheten har jag tagit med mig. Och kanske också det här med att vara lite ännu mer, liksom, ja, men hur är det med reportern som är ute på den här platsen? För det vet jag framkom också. Liksom, ja, men nu hade vi Lotta som satt fast på ett tåg som jag minns inte hur scenariot var, men tåget brann. Eller det var jätteilla i alla fall, minns jag. Att man checkar in hos reportern. Det kanske är den första frågan man ska ställa när man har skickat någon till en brandplats. Liksom. Ja, hur är det med, är det okej med dig liksom? Den mänskliga. Och sen så kör man igång sen.
Vad skulle du säga, vad krävs nu liksom, för att jag vet inte om ni har pratat om det på något sätt. Ska ni liksom försöka, vad ska jag säga, göra det här permanent på något sätt, eller kommer det blåsa förbi, tror du, det här samarbetet på något sätt, eller ska man hålla liv i det? Pratas det någonting om det?
Det som krävs om det ska bli permanent och att det faktiskt ska bli en kanal som vi använder oss av. Det är nog att det är väldigt enkelt och att det inte är personbundet utan att det kanske sätts upp en telefonlista antingen fysiskt på redaktionen eller i Slack i vårt kommunikationsverktyg med personer, telefonnummer till lotter som bor på vissa ställen. Jag tror det som kan ge oss mest som gör att vi kan vilja dra nytta av dem är ju det här att vara ögon och öron på platser där vi har lite svårt att nå. Och att ha då Maj-Britt Kyrkhult telefonnummer. Hon är redo, hon är pensionär liksom. Hon kollar till en grej åt oss om vi vill det och hon kan komma med tips från byn. Men då krävs det att det är enkelt för att det sitter inte i ryggmärgen när det är ett skarpt larm och man börjar förbereda livesändningar och skicka reporter och fotografer att jag undrar om Maj-Britt har det där uppe. Hon bor ju ganska nära. Det gör inte det. Det sitter inte i ryggmärgen. Så det måste vara jätteenkelt och det måste vara snabbt.
Finns det något så här, det pratade vi lite grann om sist också där kanske, men finns det några så här gränser för vad man kan skicka ut de här på? Jag menar, jag tänker det är ju klart det är okej att skicka ut någon från blomsterbutiken och kolla, står lastbilen kvar där?
Ja,
Men om lastbilen det hade funnits larm om att det hade brunnit och man inte vet vad som är
precis.
för
Ja,
last, alltså var drar man
nej.
gränsen där?
Man måste nog ha någon form av, inte kontrakt, någon form av idé. Liksom, vad är det vi vill ha lotterna till? Liksom. Vi hade faktiskt hjälp av lokalboende det var ett flygplan som landade på, ska vi se vad heter den, Utlängan tror jag den heter. Det är en ö långt ut i skärgården här. Man tar sig bara dit med båt. Då var det en uppvisningsflygare som fick nödlanda. Han fick problem med sitt plan. Så han kraschade ju nästan ner där. Och då var det faktiskt folk på ön som hjälpte oss med allt. För att där var ju, det liksom föll sig av sig själv. Det gick ju inte att ta sig dit. Vi har ju inte tillgång till en redaktionsbåt, bara sådär. Då började vi ringa runt till folk som bodde där ute. Och folk är i allmänhet ganska hjälpsamma. Till och med på en flygkrasch.
Och vad fick de, vad gjorde de för något då?
Ja, de hjälpte oss med bilder mest egentligen och information. Vad har hänt? Nej, men flygplanet är intakt så när som på, liksom han landade med nosen ner, propellern är sönder och så. Men flygplanet i sin helhet har hållit och killen sitter på åken. Så då hade vi ju ganska snabbt där att ja, men det är ju ingen dödsolycka liksom, och det är bara en person inblandad. Och där fick vi bilder och då såg vi vilket företag det var som hade flugit de här. Då kunde vi börja söka ansvariga där. Så att vi fick ju ett jäkla försprång. Det är den typen, tänker jag, som kan, det kan ju lotterna göra och vara förberedda till och med på att vi ringer. Då slipper vi ju jaga. De skulle kunna vara lite redo, men det är klart man inte kan skicka dem på en befarad skjutning eller så. Det måste ju finnas. Det får nog finnas en, ja, som sagt, någon form av kontrakt typ.
Och har ni pratat om ett sånt kontrakt på något sätt eller hur det, vad det skulle innehålla eller så?
Nej, alltså som sagt, jag har ju inte gjort något sen scenarioövningen egentligen. Jag tyckte ju den var bra, så att jag såg ju nyttan av det. Men sen så, ja, sen var det sommar och sen så har hösten kommit igång och sådär. Så att det känns som det är nog mest Mimmi som har hållit i det sen semestern. Tror
Men vad tänker du så här, alltså för det är klart att lotterna kan ju bara, det kan ju också bli som, jag menar, några i mängden eller vad ska jag säga, eller man kan ringa egentligen vem som helst om man bara vet att det är någon som bor i närheten och sånt där. Men vad ska till? Jag tänker, ni har ju ändå så här, det kommer nya på redaktionen och sånt där. Och jag menar, även om de står liksom i en telefonlista på något sätt, vad behövs för att ha något slags samarbete? Alltså från lotternas sida så har jag förstått det lite grann som att de gärna vill ha något slags, ja men ansikte kanske på den de ringer in till eller så där. För att jag menar, nu har det blivit lite grann att när man frågar dem så säger de antingen, ja men vi ringer till Mimmi. Och det är klart, det är ju inte hållbart om alla ska ringa chefredaktören. Eller
Nej.
vi ringer tipstelefonen, men då tänker jag, då är man ju tillbaka på samma plats man
Ja.
var från början egentligen.
Ja. Nej, det är klart att det behövs väl på samma sätt som om ju vi har en lista till dem, så ska väl de egentligen ha en lista till våra direktnummer på något sätt. Kanske till och med att de ska in i våra system på något sätt. Mig är det mycket lättare att nå via mail eller Slack, kommunikationsverktyget då, än att nå via telefon. Alltså, min telefon, de är ju sammankopplade med tips och med nyhetschefs telefonnummer. Den ringer ju hela tiden. Det är inte alltid jag svarar, eller det är ganska sällan jag svarar i telefonen. Så det är mycket enklare att nå mig på andra sätt. Och det är ju bra för lotterna att veta att hur ska vi nå, vilka personer är det som vi behöver nå på BLT och hur når vi dem i så fall? Och sen behöver ju de också veta vad ska vi höra oss av oss med? För det finns ju en risk också att om man sitter och jobbar och full fart liksom, och sen så hör någon lotta av sig med att någon granne har hittat en ovanlig mördarsnigel i trädgården liksom. Får man tre sådana samtal så svarar man inte fjärde gången. Utan de måste ju också veta vad är. Det är svårt att nyhetsvärdera kanske som Lotta, men någon form av guide för dem. När hör jag av mig? Och på vilket sätt? Är det en ovanlig mördarsnigel så är det kanske ett mejl. Är det polispådrag i grannkvarteret så är det ju telefonsamtal. Och vilket nummer och hur? Så det är väl kommunikationsvägar som behövs.
Men tänker du ändå då liksom att vägen som du ser det är mer att man har någon slags, att några nyckelpersoner på redaktionen snarare än att man ska involvera alla i att potentiellt kunna ta emot
Ja,
samtal från lotter?
jag tror nästan det, för att så som det funkar idag här så är ju, vi hänvisar ju främst folk kanske till tipstelefon eller att tipsa via mail. Så. Sen är det klart att man ringer enskilda reportrar om man kanske har en relation på något sätt, att man har gjort intervjuer med den här personen innan och sådär. Då är det klart att man hör av sig till enskilda reportrar, men det känns väl lite som att Lottan ska ringa den reportern som är närmast rent geografiskt. Det är ju inte riktigt så vi jobbar, utan det är ju ofta arbetsledningen vid desken som lägger ut uppdrag liksom. Så då är det ju bättre att vi får värdera det än att en Lotta ska ringa någon reporter som sen ska ta ställning till, är detta något jag ska tipsa cheferna om som i sin tur sen ska lägga ut det på något ytterligare. Det blir liksom en omväg. Utan det enklaste är nog om informationen når in till nyhetsledningen på något sätt. Men jag vet inte riktigt hur vi vill ha den.
Men, just det, så att, Ni har inte pratat om någonting alls, hur ni ska knyta ihop det nu när projektet börjar närma sig sitt slut?
Inte vad jag vet i alla fall. Det ska vara om det finns något på annat håll där. Men jag har inte varit involverad i något.
Jag ska ju ta och prata med Mimmi också nu efter att jag pratat med er.
Sen ser vi alla tips. Alltså, mejlar man vår tips, alltså den här tipsrutan på hemsidan, så jag ser ju alla tips som kommer varje dag. Så att det är inte så att de kommer liksom drunkna i någon form av liksom oändligt flöde. Det är klart det kommer mycket tips, men det är fortfarande Blekinge. Det är ju inte liksom New York, utan skickar man in sitt tips där så kommer det fram till oss. Det gör det. Det kan nog vara värre med tipstelefonen då. Den är väldigt belamrad. Där hamnar ju ofta alla som vill säga upp sin tidning och som vill teckna nytt och vill ha erbjudande och där
Ja, det kommer
fakturorna
sånt
inte
också.
funkar.
Nej.
Vad sa du?
Ja, det kommer sådana samtal också alltså.
Ja, det är folk som inte vet var de ska ringa och så det, den är man lite, man svarar inte varje gång det ringer på växeln, liksom. Det går inte.
Jag tänker, ser du nu också, när vi ändå haft det här och det har liksom varit på tapeten med Lottakåren, ser du några andra organisationer eller några andra nätverk i samhället där man kanske skulle kunna ha större nytta av den här typen av samarbete på något sätt?
Från vår sida menar du, eller från nätverkens sida? Från
Ja,
vår
från er
sida.
sida, framförallt.
Så det är svårt att hitta de som inte har egenintresse. Lottakåren är ju bra på det sättet, för de har ju inte speciellt mycket egen vinning med saker. Även om de säkert vill synas och att de är duktiga, så är det inte. De har ingen agenda. Annars är det ju svårt om man tänker samhällsföreningar och sådär i vissa byar där vi kanske är svagare. Det är klart att vi har bra koll i Karlskrona och i Karlshamn och Ronneby och sådär. Men längst ut på landsbygden har vi inte lika bra koll, och det är klart att samhällsföreningarna vet ju vad det snackas om i just deras byar. Men de har ju också kanske lite mer egenintresse på något sätt, känns det som. Och den är ju lite vansklig. Så jag vet inte, ja. Nej, alltså det är ju ideella krafter på något sätt som bara vill samhällets bästa, som man vill åt i så fall. Sen hade man kanske, de har ju, nu kanske det var en missvisande bild av Lottakåren, men det var ju inte liksom, vår målgrupp är ju liksom upp till 30 till 39 är ju den nu verkliga målgruppen, och vi vill ju gärna ha yngre också. Alltså det är där någonstans vi måste träffa för att överleva. Och det var ju inte dem. Och att risken finns att vi kanske blir lite, om vi får en massa tips från dem med deras vardag. Det är ju inte den vardagen, det är klart vi ska beskriva den vardagen också, men vi måste ju hitta den andra vardagen också för att vi ska överleva om 15 år. Då handlar det om att få in bilderna av de som är runt mellan 20 och 35 kanske. Var lever de och var engagerar de sig? Och det är nog inte så jävla lätt att hitta en sån organisation där man är engagerad som 20 till 35-åring.
Nej, det är väl många organisationer som kämpar överhuvudtaget det där med liksom att få folk att jobba, ställa upp ideellt och så. Och Lottakåren
Precis.
också, de vill ju föryngra sig, men det är ju svårt.
Ja, så det är väl en farhåga sådär, att vad vill vi dra mest nytta av? Ja, det är ju inte, alltså Lottakåren så sett är ju för gamla. Men
Men gjorde ni förresten någon, det ska jag också fråga, gjorde ni någon journalistik kring Lottakåren eller på något sätt? Var det någonting som initierades just för att ni nu hade det här samarbetet? För jag vet att Sandra nämnde väl att hon gjorde någonting med några äldre damer som hade varit väldigt små under andra världskriget tror jag. Men det var väl här när om det var något samarbete, att man skulle ut till skolan och informera om media och Lottakåren på något sätt. Men gjorde ni något
Ja.
annat, vet du?
Nej, alltså jag vet att vi gjorde kring själva scenarioövningen att vi bara skickade ut kort i vårt liveflöde att det här pågår, BLT är en del av det här projektet. Vi hade något på Instagram tror jag som vi skickade ut. Så det gjorde vi. Sen om det räknas som journalistik, det gör det väl, tänker jag. Om det blev något i tidningen vet jag faktiskt inte, alltså papperstidningen. Men det låg ju ute på vår sajt att vi har det här projektet med lotterna. Det gjorde det.
Fick ni någon respons som du kommer ihåg eller?
Det är väldigt svårt att få respons från läsare överlag, mer än på Facebook. Och jag minns faktiskt inte om det var på Facebook. Så responsen, om det blev någon så skulle jag nog leta på Instagram i så fall. Men jag minns inte om det var liksom som ett inlägg i flöde, då kan man ju hitta det i efterhand. Var det som en sån här story då, så är det ju,
Ja,
då
då
är
är
det
det.
borta liksom. Så jag misstänker att det kanske var en story. Och där lärde jag mig att interaktion, men det har ju försvunnit. Så det är mest sociala medier vi har interaktionen främst. Det kan vara någon enstaka chatt och det kan vara när något väldigt stort händer som folk börjar bomba på i liven och fråga vad är det som pågår på E22 och sådär. Men att få det här dagliga samtalet med läsarna är jättesvårt.
Alltså det här är ju lite off topic så egentligen, men jag blir bara nyfiken. Mäter ni någon gång på något sätt, vad ska jag säga, kvaliteten i den responsen som man får? Ibland pratar man ju om att man får respons till exempel eller att man har dialog på Facebook och det, men jag kan ju se många artiklar där det skenar iväg, där det är liksom 10% kanske är någonting som egentligen handlar om ämnet. Annat är liksom bara ett sätt att ranta av sig på något sätt.
Ja, nej, alltså vi mäter kvalitet på de som är inne och läser på sajten, gör vi ju, i hur många artiklar de är inne och läser, hur länge de hänger med oss och på vilket sätt. Däremot responsen i sociala medier mäter vi ju inte på något proffsigt sätt i alla fall. Det är klart man kollar ju igenom alla kommentarer och liksom ja, så att det inte är något som är direkt olämpligt. Så att jag ser ju också att det är en hel del skit givetvis. Men att det har nog inte gjorts någon direkt mätning.
Sista fråga också egentligen bara det här med lottakåren då. Så här, om man nu ändå tänker då som det var tänkt från början att det ska användas i händelse av kris så att man ska ha den här samverkan och vi tänker att ja visst det kanske är så att man har någon form av kontaktlistor och de hör av sig om det är tips i allmänhet men just för att få det här att funka mer i händelse av kris vilket ju förhoppningsvis då inte är så ofta det händer, hur ska man göra då för att hålla det i liv?
Ja. Då är det känns ju nästan som att man ska ha ett samarbete upparbetat först. För att normalläget är ju inte kris. Det är ju liksom att vi lever i vardagen. Och har man en fungerande relation i vardagen, att det här funkar, att lotterna hjälper oss med att nå ställen där vi inte riktigt når i vardagen, så känns det ju mer naturligt att när det verkligen är ett krisläge så är de en del av oss. Så jag tror väl att det handlar om att få igång det i det vardagliga också, för att annars att liksom ha någon form av breaking krisläge där vi helt plötsligt ska koppla på en lottakår på 10 personer som vi inte egentligen känner, som vi ska in och arbetsleda. Det känns ju som ett stort jäkla merjobb bara. Att varför, ja, det är klart att vi kan få 10 huvuden till som kan hjälpa oss med saker, men det kommer ju krävas jättemycket innan de ger oss något som funkar. Liksom, vi kommer få omarbeta texter och visst, de kan ge oss vittnesmål, men då ska jag ändå ringa det samtalet som jag lika gärna kunde ringa till ett annat vittne och sådär. Så det behöver nog lira från början, tror jag.
Men som du sa, det så här, att en lottakår som man känner eller som man inte känner, och jag tänker, känner ni dem nu på något sätt eller så? För jag menar, det är ju Mimmi som har haft den här kontakten. Hur ska man
Ja,
göra för
nej.
att...
Det gör vi inte, utan det handlar ju i så fall om att få igång något. Jag tror det, som sagt, det måste vara enkelt att få igång en enkel samverkan där det båda drar nytta av det. Där det funkar i vardagen. Alltså jag hade varit behjälplig i mitt vardagliga arbete om det hände något långt ut på landsbygden, om jag vet att någon lotta råkar befinna sig där jäkligt ofta, som kan hjälpa oss med vittnesmål och så. Det hade jag varit. Men just nu så jag minns ju inte vad någon av lotterna heter och jag vet absolut inte vad de har för telefonnummer och jag vet inte var de bor. Så jag menar, nu är ju det är ju ingen relation alls nu. Utan det behöver ju vara jättetydlig och jättekonkret.
Är det någonting så här som du hade sett liksom att man hade gjort annorlunda i det här projektet? Nu är ju det här nytt för alla parter egentligen, så att det är klart, det här är ju lite grann någon slags försöksverkstad, men är det någonting du ser att man kan ha gjort på något annat sätt? För jag tänker ett år senare så kanske de här vägarna borde ha varit utforskade mer
Ja,
eller upparbetade så.
jag tror väl att om man nu ska avsluta projektet här nu, liksom, så att för att det verkligen skulle vara en väldigt sömlös övergång till att det här ska funka i vardagen, så hade man nog behövt typ där scenarioövningen låg i tid efter det. När gjorde vi övningen? Det var i somras.
Ja, någon gång
Eller?
början, slutet av våren, början av sommaren någon gång.
Ja, där någonstans efter det och kanske inte helst vid nästa perioden då när det är så mycket personalskift och så. Utan någon månad efter övningen att man hade faktiskt kunnat ha en sån lista färdig och testa några gånger. Och faktiskt få, när det är skarpt för båda, alltså lotterna minns och vi minns och så, och då kan man börja ringa och prata med varandra vid någon händelse. Och då kan ju vi samtidigt skicka reporter och fotograf till platsen, men man säger också, men stick dit så ser vi vad som händer. Är det så att Lottan är 20 minuter tidigare och skickar in en jättebra bild och jättefina vittnesmål, då fanns det ju ingen anledning att skicka reporter och fotograf. Men vi har ju inte fått testa och det, som sagt, tröskeln är ju jättehög nu och börja leta upp nummer till vilka var med på lottakåren och det går inte.
Vad mer för information tänker jag att man behöver ha? Man har någon form av kontaktlista där och att man har nummer och plats var de bor och sådana saker. Men är det annan information?
Kanske vad de känner själva kring det här uppdraget. En del kanske tycker det är jätteotäckt att åka till ett ställe som brinner. Medan andra kanske tycker att det är inga problem. Jag kan åka var som helst i princip och berätta vad jag ser. Sen så vill inte jag prata med människor, för den Lottan kanske har svårt att prata med människor. Man vet ju inte. Folk är olika. Man kan ju inte förvänta sig att det är journalister. Men att ha någon form av, ja, Eva bor här. Hon åker gärna och tar bilder men vill inte prata med någon. Och ja, Janne bor här. Han åker gärna och pratar men han kan inte ta några bilder alls. Alltså så. Förutsättningar lite.
Har ni något sånt idag eller liksom eller den typen av kontaktlistor eller så?
Nej, egentligen inte. Det bygger väl rätt mycket nu på att Blekinge är förhållandevis litet och vi är ändå hyfsat, ska man säga, sociala personer som jobbar här. Så att ofta är det ju någon som känner någon som bor någonstans nära. Eller så är man bara fräck som jag med blomsterhandeln där och faktiskt bara ringer och säger att tjena, vi skulle behöva hjälp. Kan ni hjälpa oss? Ja.
Men om de hade så här sagt att lastbilen står kvar, hade du kunnat gå vidare och be dem ta bilder eller hade du skickat reporter i det
Jag
här
hade
läget
nog
då?
varit så fräck att jag hade bett dem ta en första bild, tror jag, innan de gått tillbaka. Och sen så hade jag nog skickat en reporter. Så hade jag nog gjort. Ja.
Ja, men det är intressant lärdom ändå. Jag tror, är det någonting mer du vill lägga till eller så som du tänkt?
Nej, inget särskilt. Som
Nej, men
sagt,
då.
scenarioövningen ska ni nog köra vidare med om ni ska fortsätta så. Med, för det, jag tyckte den gav jättemycket. Men den kanske ska komma hyfsat tidigt så man hinner praktisera det också.
Just
Innan
det.
det är slut.
Men tror jag bara, återigen, nu har jag sagt avslutningsvis hur många gånger som helst, men jag blir ändå nyfiken. Tror att det här är, alltså är det möjligt att hålla ett sånt här projekt igång liksom? För jag tänker ändå det här som vi pratade om, det här med att ha den här typen av listor och man kanske nästan behöver förintervjua folk lite grann och sånt där. Och det är klart att folk försvinner och det kommer till nya och det ska liksom uppdateras och så där. Funkar det på en redaktion idag?
Jag tror att det kan göra det, men att det är, som sagt, man får nog. Nu var ju detta test med oss, men att då ska man kanske vara tidigt ute med scenarioövningen. Tidigt ute med att, alltså det kanske ska vara bland det första man gör, att efter övningen att man följer upp med lotterna. Vad tyckte du? Skulle du vara bekväm att göra detta i verkligheten? Vad drar du dig för? Vad kan du hjälpa till med? Och sen att man får den listan på plats ganska snabbt efter övningen och att man sen börjar testa. Innan dess så tror jag inte det. Det är jättesvårt att säga om det funkar i verkligheten innan man får prova i verkligheten. Så det är väl nästa om ni ska ha med någon annan sen, liksom att gå skarpt då den gången kanske och försöka få det och ja, få prova några gånger typ.
Jag känner mig jättenöjd. Tusen tack, Kristoffer.
Ja då, det var lilla.